Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
En 3-1-seger borta mot Blåvitt. Det var verkligen inte igår som HIF vann mot Göteborg. Vi har mycket att ta ner från den matchen. Men framförallt ska vi ju ta upp mycket inför söndagens derby på Olympia. HIF mot Malmö FF. Och styrkeförhållandena däremellan blir ju extra laddade med tanke på alla kopplingar som finns mellan lagen, eller alla. Det finns ett par i alla fall, och de ska vi ju såklart plocka fram i det här avsnittet av HIF-podden. Vi samlade alla fyra: Marianne Svab, Erik Persson, Sebastian Rönnström och jag, Mattias Hjelm. Vänner, var vill ni börja? Helt tyst.
Det var så mycket du snackade. Du säger, fan där, så
jo, just det. Jag skulle ju puffa för att du ska bara säga två meningar i det här avsnittet, Marian.
Jag har redan sagt de två meningarna. Redan är det bra. Men,
vi var ju på plats uppe i, på Gamla Ullevi.
Ja, det var vi.
Ja.
Det var verkligen lite grann blixt från klar himmel, kan man väl säga.
Ja.
Men sen och som HIF ändå för matchen, så var ju segern, tycker jag, faktiskt någonstans odiskutabel.
Helt enig.
Som sagt, jag såg inte den komma riktigt. Med tanke på att Göteborg har fått lite ordning på saker, och de har gjort bra resultat.
Kämpar om Europaplatserna. Ja. Hade ett facit mot HIF på de 12 senaste mötena. 11 segrar, en oavgjord. Mm. Allt talade för...
Men de blev faktiskt uppkäkade i Göteborg. Och Stare förlorade klart den taktiska matchen, tyckte jag, mot Alvaro Santos och Mattias Lindström. De framförallt så som HIF anföll med en ny gammal tia. Tarali var väl tia tidigare.
Ja då.
Men, och fart på kanterna. Med Rasmus Widesen Paul och vad heter han?
Villa Löper.
Och sen hade de då liksom ett stäm, Tahali som tia och Amar Muhsin längst fram. Mm. Så att de stärker till hela tiden. Sen tyckte jag också att centrala mittfältet med där avgörs ju ofta matcherna ju, och det kommer det liksom, vi ska blicka lite fram mot derby. Med Alexander Fatsetas och Abbe Khalili, jag tycker det var den stora nyckeln, plus att Thomas Rogne har ju växt ut i den här trygga famnen som man letade efter i våras. Och med Abbe Khalili och Alexander Fatsetas där bak, och så då den här Videll och Rogne, den här fyrkanten fram, ja, men då finns det ju utrymme för dem här fram med lite fart på kanterna och så att jag tror inte det kommer ändra sig så mycket med HIFs upplägg inför derbyt, och det gör man ju alldeles rätt i om man fortsätter på det inslagna spåret.
Ni som inte var på plats, men som har sett matchen ändå såklart, Erik och Sebbe, vad vill ni tillägga? Eller ja,
Blåvitt tappar ju Gustav Svensson, ligans bästa defensiva mittfältare, enligt mitt tycke, i andra halvlek när han fick gå ner som mittback för att Kalle Johansson, ex-HIF-aren, tvingades lämna planen. Apropå det Marian pratade
om. Fast jag tyckte HIF var redan bättre på mittfältet i första halvlek.
Jo, det var de, men det var ytterligare tapp för Blåvitt, som var otroligt svagt. HIF neutraliserade hela seriens kanske bästa centrala forward, Marcus Berg. Han hade en framspelning till Emil Salmonsson i slutet. Det var den enda gången det hände någonting kring Marcus Berg. Det är en bedrift i sig av HIF. Så det fanns ytor för Blåvitt. Tyckte det var jättemånga ytor i första halvlek, men de nyttjade inte dem en enda gång, kändes det som. Jättebra match av HIF, utan tvekan årets bästa prestation och kanske på så sätt också årets skönaste seger. De har inte varit många, men detta var ju något helt annat än att besegra Sundsvall två gånger och faktiskt också något annat än att besegra Elfsborg på hemmaplan som man gjorde i våras.
Jag landar också i den analysen kring just att man lyckades vinna de här matcherna i matchen, att man stängde ner Marcus Berg, att man vann mittfältskampen. Det var ju kanske framförallt i en ganska alltså så här spelmässigt jämn match där i omgång två hemmapremiären mot Göteborg, så var det ju just den alltså kvaliteten i Gustav Svensson och Marcus Berg som var den stora avgörande skillnaden mellan HIF och Göteborg då. Nu har i alla fall sett till denna matchen så är HIF ett bättre rustat lag för att kunna stå emot sådana spelare när man har, som Maja nämnde, Falsetas och Kalili på mittfältet och fått in Rogne i backlinjen, så ger det effekt. Sen så blev jag också jätteförvånad över att HIF åkte dit och gjorde en så bra prestation och vann rättvist. Det såg inte jag heller komma, om jag ska vara ärlig.
Målen då? Ja, det såg ju ut som att Rasmus Wiedesheim-Pohl skulle få fortsätta och verkligen bita i det där extremt stora, sura äpplet. Han fick ju en genialisk framspelning av Alexander Falsetas, var det väl, som gjorde att han blev helt fri med målvakten. Warner Hahn heter han, va?
Warner Hahn,
hur man nu säger.
Blåvitt hade riktigt Seojus försvar där. Det såg jättemärkligt ut. Lite som Seojus insläppta mål mot Djurgården.
Ja, och det var ju inte enda gången det blev liksom rörigt i Göteborgs försvar. HIF fick ytor. Det var ju Tara Ali med ett läge också som vi säkert kommer att prata mer om. Men
det Tara var... Ali ska prata om det själv i precis. Just den här podden faktiskt.
Så är det. HIF var ju både skickliga och inte skickliga på att utnyttja de ytorna de fick, men Göteborg gav ju faktiskt också HIF lägen genom att vara slarviga och osynkade i försvarsspelet.
Och Rasmus Wiedesheim-Pohl gjorde ju mål till slut. Inför den här matchen var han den spelaren som hade högst XG, alltså förväntade mål, av de som ännu inte hade gjort mål. Detta var hans första allsvenska mål
någonsin. Och det var länge sedan han gjorde mål överhuvudtaget.
Ja, sista omgången i norska ligan i december förra året för Rosmo.
Men innan det målet kom så var det så att han hade det där friläget. Men målvakten lyckades gå ner och få ner högernäven och stoppa honom när Rasmus försökte dra målvakten. Och då hade ju Amar Mohsin följt med upp och fick upp ett mål när bollen bara låg framför fötterna på honom. Och det är så en målskytt brukar vara där lägena uppstår.
Ja, och framförallt är det ju väl att han var där, för det är ju också en sån målchans som HIF inte har råd att bränna. Jag tänkte samma sak då när Tara Ali hade sin miss. Så där HIF är nu, de måste sätta lägena. Nu löste det sig. Även om Tara Ali missade, och sen så löste det sig för att Mohsin följde med upp i det anfallet. Så det är viktigt att man är hungriga där framme och tar vara på lägena.
Och just Mohsin, vi bryter väl av vårt snack med att lyssna på vad han själv säger om sin målgest, Erik.
Ja, för det är målgesten har jag fastnat för. Jag var tvungen att fråga honom var den kommer ifrån.
Mm. Så här säger Amar Mohsin.
Nej, målgesten kommer från, som sagt, det var mina vänner som vi kollade ju på Sagan om ringen. Och så Legolas där borta, jag gillar han väldigt mycket. Och sa de typ att när jag ser målet, det är som när han ser liksom sina byten så här. Så det blir bara att avsluta på rätt sätt. Så därifrån typ har det kommit. Sen har jag bara fortsatt göra dem i Division 1, i Superettan och nu också. Tänker liksom det är min grej, så man får behålla det.
Du har gjort den här målgesten i flera år?
Ja, exakt. Så man ska ändå hålla kvar. Nu kännetecknar den lite mig så här. Alltså det är kul grej bara. En liten kul grej.
Nu har ju ni gått händelserna lite grann i förväg här också och pratat om Taha Alis jättechans. Och det var ju också ett friläge. Och jag vet inte, det är lätt att någonstans döma Taha Ali att han inte gör mål på det. Men man måste ju ge beröm till Warner Hahn för hans räddning. Den var ju fantastisk. Vilken fotparad.
Han visar återigen att han är en av allsvenskans absolut bästa målvakter.
Och det ledde till en hörna. Och hörnan slog Abikalili. Och på den så fanns ju då Rasmus Wiedesheim-Pohl framme med någon slags typ, någon typ av cykelspark.
Man vill ha HFs första hörnmål den här säsongen. Om jag tar
så pass.
Fel för mig. HF har ju släppt in ganska många mål på fasta situationer. Det har vi ju pratat om en hel del i den här podden. Nu fick man äntligen utdelning istället.
Och första träningen jag så med Rasmus Wiedesheim-Pohl på Olympiafält så låg han i luften ungefär på det sättet och ibland ännu mer och tryckte dit bollarna lite så halvbicykleta, helbicykleta och sånt upp i krysset då varenda gång. Det såg väldigt kliniskt ut. Så det var väl någon form av träning som låg bakom, även om det inte blev det upp i krysset denna gång så var det ett förlös.
Det blev det nedre krysset.
Så kan man säga.
Ja, men jag tycker det ska bli spännande då att se vad det där målet faktiskt gör med Rasmus själv för framtiden. För det kan ju vara en sån riktig...
Och vad den gjorde för HIF i den matchen faktiskt, eftersom det var den sista sparken i första halvlek i princip.
Ja, att Göteborg precis hade och så kommit tillbaka och kvitterat tidigt efter HIF.
På sin enda chans.
På sin enda chans. Där var ett par HIF-are som gick bort sig. Kasper Widell tjuvade rätt rejält där.
Ja, det gjorde han. Kasper Widell så väldigt liksom beslutsam ut i försvarsspelet många gånger. Skickade undan bollen liksom upp på läktaren flera gånger. Det var liksom den typen av matchen han... la liksom sin utveckling åt sidan och tänkte inte på scouterna som kanske tittade på honom, för de ville ju ha spelande mittbackar och brytpassningar och så. Här var det, resultatet skulle hem, så ibland bara tjonga han bort bollen, men han var inte alls lika klinisk just i den situationen, och det var inte Willem Löper heller som nice. Var med bollen i passningen där, så att det precis. Var några grejer som felade för HIF då, och i och med att det kom just så tätt efter 1-0-målet så kändes det ju, jaha, ja, det är klart att det kommer nu. Det kändes så typiskt på något sätt. Men HIF lyckades vända på det och det har man ju inte förmått tidigare.
Innan vi pratar lite mer om Taha Ali och eftersom vi har en längre intervju med honom. Vi tar oss igenom matchen bara. För i andra halvlek så försökte ju Göteborg då nå en kvittering och pressade på. Och HIF försvarade sig med näbbar och klor och det var försvarare i vägen och det var nick.
Fast det var i slutet tycker
jag. Ja, det var i slutet.
Alltså,
var i slutet.
Och det är framförallt när Thomas Rogne går ut som det börjar bli lite mer... HIF börjar bli tillbakatryckta. Mm. Där tycker jag... Framförallt där märks det sist när han går ut på grund av att han hade varit sjuk innan eller någonting, var det någon som sa?
Han sa det till oss i efteråt när jag frågade precis, att han 20 hade varit sjuk kvar. I 10 dagar. Jag tänkte, jaha, har du det?
Och det blev väldigt stor skillnad för mig hur HIF uppträdde med och respektive utan Thomas Rogne i backlinjen.
Det ska ju vara så, för han är ju någonstans på en annan nivå. Det är ju en klassvärvning. Intressant att Emil Hellman kom in och inte Ali Suljic. Prestigevärvningen från i vintras fick sitta kvar på bänken. Emil Hellman, doldisen som inte ens fick vara med i matchtrupperna stora delar av våren, kom in i det här läget.
Och som dessutom är vänsterback i grunden. Även om han kan spela mittback och har gjort en del så är det ju fortfarande inte hans...
Han spelar i derbyt där nere i Malmö.
Ja, det gjorde han väldigt bra då, men... Men jag är absolut väldigt anmärkningsvärt att Suljic står fyra i kön, om du ska se det så.
Ja, etta i kön. Han var ju första mittback under våren. Så intressant vad som händer där och hur han reagerar på detta och vad tränarna tänker kring hans.
Men det säger ju bara det enskilt utbrutet, så även om han har haft problem med skada också, så säger det egentligen väldigt mycket om hela HIF-säsong, hur... Det mesta har vänts upp och ner och förändrats längs vägen.
God poäng faktiskt. Och som sagt, vilket också har lett fram till att nu man börjar sätta en central linje, en ryggrad som kanske är viktigare än något annat i allsvenskan, en serie som allsvenskan. De är den bäst central linje. Brukar vara de stabila lagen och där man inte behöver kanske byta ut så mycket pjäser. Nu har man hittat, nu har man Kalle Joelsson väldigt duktig målvakt. Framför då liksom mittbackarna och så har du då liksom Benjamin Akbar tycker jag om. Han har gjort det bra, men jag tycker det är en annan nivåhöjning med de två, Falsetas och Abikalili där. Benjamin Akbars tid kommer. Det är jag helt säker på.
Han har ju varit väldigt formstark.
Ja, det har han varit.
Med skadad här, nu ska vi säga också. Annars hade
men mot de här tyngre motståndarna så liksom det märks ändå att Abbe och Kalili och Falsetas. Ja, men det blir ett annat spel. Det blir mer tyngd bakom. Både försvarsspel när de har ju försvarar och när man anfaller. Och framför har man då liksom de här fyra, och framförallt då i centralt så har man kanske hittat sin tia till Halli och Mussi då framme som har bevisligen börjat göra mål även i Allsvenskan. Och det som är spännande med honom är kanske att han gör, egentligen tycker jag inte han är en bättre spelare totalt sett än kanske Anthony van den Hurk. Men Anthony van den Hurk var inte intresserad av att vara i HIF. Men Mussi då, man ser att han jobbar verkligen hårt. Och han märker att det här är chans, att han tycker detta är roligt. Jag spelar Allsvenskan istället för AFC får jag spela i HIF och så. Han tycker han är intresserad av att vara här. Till skillnad mot Anthony van den Hurk som var på något annat ställe.
Det är väldigt roligt att prata med Amal Mussin också. Han är ju totalt oblyg. Han säger vad han känner och tänker. Känner jag det, upplever jag det som. Och det är ju alltid roligt för oss som ska ställa frågor.
Precis.
Men det slutade faktiskt 3-1. Alldeles i slutet så kunde ju Wilhelm Löper rycka loss och vara helt ensam med tomt mål sen Göteborgs målvakt gått med upp för att försöka få till en kvittering.
Bortsett från den där misslyckade passningen som ledde till kvitteringen för Göteborg så tycker jag att Wilhelm Löper kom ett nytt formbesked i den här matchen. Han gjorde ett väldigt starkt intryck under den halvleken han spelade mot Värnamo när han blev inbytt i paus. Även nu så hade han ett enormt driv och glöd på planen. Och jag tycker han har steppat ut på de två senaste matcherna. Vi har ju pratat mycket om att han har haft en stökig säsong på många sätt. Och sett allmänt frustrerad ut på träningar och i vissa matcher också. Men nu har han lyckats i alla fall i de här två matcherna kanalisera den frustrationen eller vad man ska säga till något positivt. Och, så att det har blivit konstruktivt för HIF och lett till bra prestationer också.
Filip Reinhold kommer vi in på. Jag vet att du Erik vill prata lite mer om honom. Han blev ju varnad och är avstängd i derbyt. Men det blir ju lite kopplad också till just derbyt. Så vi kanske ska lyssna på Taha Ali nu för fortsättningen av det här avsnittet.
10 minuter snack med Taha Ali, ja det tog jag när jag var på Olympia då.
Ja, då kan vi ta en paus en stund då.
Ja, jag går ut och tar kaffe nu.
Ja, och precis. Och resonera kring vad vi ska ta vidare podden sen någonstans.
Vi börjar med hur kvällen var på Ullevi igår.
Den var otrolig efter slutsignalen. Jag tror vi alla kände att vi verkligen förtjänade på riktigt den här vinsten. Och speciellt med den, det var så fin inramning från Göteborg igår och våra fans och allting. Jag lovar, det kändes från minut ett att vi hade viljan och vilja vinna mer än Göteborg igår. Och jag tror känslan var magisk, skulle man säga, efter matchen faktiskt.
Ja, hur är känslan? Ni har ju knappt vunnit i år. Det har varit mot Elfsborg, det har varit 2 gånger mot Sundsvall. Ja, det har varit en cupmatch och så. Men när man får sjunga segersången igen efter så lång väntan. Hur är den känslan i omklädningsrummet minuten efter?
Jo, den är otrolig faktiskt. Man har inte sjungit den så många gånger som du har sagt i år. Och vi har haft mycket, mycket stolp ut. Släppt in mål på slutet och känt att saker har inte gått vår väg, men vi har bara jobbat och vi har sagt att vi har haft en tro på att vi ska vända det och vi har tagit det match för match. Sen vi krigade och jag svär, det visade sig igår att vi kämpade i 97 minuter och sen Löper för det där målet efter all hans slit och allt han har gått igenom nej men alltså det är otroligt, jag lovar, för vi har sagt efter varje vecka, det är lätt att säga att vi förtjänar mer, men igår vi visade på riktigt att när vi har dessa bra stunder i och sätter vi spelar på den nivån, vi är ett lag att räkna med och sen gäller det också att vara jämn också i flera matcher också.
Alla säger att man tränar hårt och verkligen tror på det. Men du sa innan vi satte igång här att man kan nästan ta på det. Just den här tron som du upplever att ni har inom gruppen. Kan du berätta lite om den?
Absolut. Där både Lindström, hela tränarteamet och Alvaro och alla. Vi har tryckt på riktigt rejält. Och vi både efter träning och under veckan inför match. Vi trycker på alltså ordentligt och... Samtidigt ger en energi både till laget att även efter vissa förluster där de ser att vi har någonting bra på gång. Och det är svårt att hitta bra grejer innan vi förlorar. Men man kan ändå se att vi matcher där vi har förlorat, vi kommer till alltså, betydligt med fler chanser. Vi har en tro, vi kör på. Sen det har varit mycket stolp ut i flera matcher. Men man ser nu i Göteborg-matchen att vi har fortfarande en tro på att vi har inte gett upp. Vi tror på det här hela vägen in. Och det var så fint igår att det gav utdelning. För ja, man har känt att man flera andra matcher där vi känner att vi har varit med. Men ja, vi har fått inte med oss det resultat vi ville.
Du pratar om skapade chanser som inte gått in. Stolpa ut. Du hade en gyllene möjlighet att göra mål igår. Men du brände den.
Mm.
Hur mycket har du tänkt på den situationen och hur mycket hjälper det dig så att säga att ni nu faktiskt vann matchen? Hade ni tappat poäng så hade den missade chansen vevats flera gånger.
Ja, självklart. Det är en grov chans att missa. Och sen gör vi mål på hörnan därefter. Det underlättar ju för mig. Det laget kommer först och jag har inte råd att bara tänka på mig själv, förstår du? Och jag underkastar mig till laget. Och sen, vi vann nu och vi förtjänade att vinna. Sen självklart, det är klart, missen, det tar på det. Men det påverkar inte mig i längden, skulle jag säga. För att jag krigar på, du vet. Jag vet att fotboll, det kommer, alltså det är momentum, förstår du? När det väl sitter, då flyter allting på. Men nu gick det in, men det var skönt ändå vi vann. Det var det viktigaste.
Det är ju ganska många som har högt ställda förväntningar på dig med tanke på vilken fjolårssäsong du kom med och liksom prislapp, vilka matcher du har haft, vilka höga höjder du har visat ibland.
Mm.
Nu pratas det en del om din poängproduktion. Mm. Du gör inte tillräckligt många poäng. Mm. Håller du med om det, att du inte gör tillräckligt många poäng? Eller hur ser du på hela den diskussionen kring ditt poängskapande?
Nej, men jag är nummer ett, så jag är självkritisk och jag känner själv att jag skulle ha självklart gjort fler mål utifrån de chanserna som jag både har skapat och fått. Och, det är självklart, jag känner ju själv det tråkigt att det men vad ska jag säga, det finns inget att säga. Alltså, jag krigar på som vanligt, jag känner mig ändå bra, väldigt bra i det andra. Och jag känner jag bidrar bara mer än bara mål och assist. Jag känner jag är riktigt vass i spelet och allt det där. Men självklart, jag känner att jag skulle ha gjort betydligt fler poäng. Men det är inget jag kan grubbla över nu. Det är bara fokusera på de närmaste 8 matcherna och försöka göra poäng där. Och sen göra det så laget vinner. Det är mitt främsta fokus.
Är det något annat i spelet som du verkligen har utvecklat under din tid i HIF som folk kan inte prata lika mycket om?
Alltså jag känner mig ändå att... Alltså jag är en bolltrycksspelare, jag kan skapa något från ingenting. Jag känner att jag har ett lugn i mitt spel som jag känner jag genererar lugn till mina lagkamrater och allt det där. Förutom att jag kommer till målchans, jag känner jag skapar också. Det är typ det jag känner. Alltså man ser i alla fall i de senaste matcherna att jag bidrar i mitt spel, men självklart jag kräver mer från mig själv också poängmässigt, det vet jag om faktiskt.
Vi står här, klockan är 12.39 tisdag, 15.00 på söndag. Då är det rakt in i en allsvensk storm, då är det derby på Olympia. Har du börjat tänka på den matchen ännu?
Uff, alltså ju själv, man har ju tänkt på den de närmsta några veckor tillbaka och allt det där. Men nu när det närmar sig, otroligt, otroligt taggad. Jag tror laget känner detsamma. Precis efter vinsten från Göteborg igår kväll. Men jag tror det kommer börja sättas in de närmaste dagarna, tror jag, när vi börjar normalt säljen där. Men jag är otroligt taggad, speciellt hemma, vi har derby här hemma. Jag kände vi gjorde en bra insats där borta. Och tråkigt vi släppte in på slutminuterna där, men Jag känner vi var vi är betydligt bättre lag då än vi var vi är betydligt bättre lag nu än vi var då. Så jag tror vi känner oss taggade och vi är redo för uppgiften, skulle jag säga.
Vad tror du blir det absolut viktigaste mot just Malmö FF här på hemmaplan?
Jag tror absolut det viktigaste är att vi visar karaktär, skulle jag säga. Att vi, där är den derby med mycket känslor och allt det där, och jag har upplevt många sådana. Men jag tror det är mycket att visa fortfarande att vi har en tro på att vi tar match för match. Vi, där är vår hemmaborg, vi har vår fans bakom oss och vi har allt att vinna. Och att vi har en tro på att, att vi tar med oss insatta från Göteborg och med fansen bakom oss, vårt tränarteam, alla lagspelare, och att vi går för att vinna och inget annat. Det tror jag blir viktigast, för att det är att vi har allt att vinna.
Som du var inne på, du är något av en derbyfärsking. Du har inte jättemånga derbymatcher på ditt CV på den här höga nivån. Hur hanterar du så pass stora matcher? För det är ju ändå någonting utöver det vanliga.
För mig, jag njuter bara, om jag ska vara helt ärlig. Jag tycker det är riktigt kul. Man ska uppskatta sina matcher. Man ska ta dem för givet. Så fotbollsspelare, för mig, jag njuter. För mig, om det är... Alltså, om det är upp till 16, 15, 20 tusen, jag njuter, jag garvar. Alltså, det är bara roligt, man ska njuta av sånt här, fattar du? Och sen självklart, man ska inreda det till något positivt. Så jag tror, jag skulle mest säga att man njuter av att spela sådana matcher.
Du kollar en del av svensk fotboll på fritiden, har jag förstått.
Ja.
Vilken koll har du på MFF? Har du sett dem mycket de senaste veckorna?
Jag kollade senast mot Norrköping, där... De skapade riktigt många, många målchanser och de dominerade, tror jag, andra halvlek rejält mot dem och så. Så alla vet om MFF, det är ett kvalitetslag. De är alltid ute i Europa. Men jag tror att de har varit lika dominanta som de har varit i år, som de var tidigare år. Och det är ett lag med brister och jag tror det är det vi behöver kolla på, vad vi kan utnyttja mot dem. Och sen genererar det under veckan och sen får vi typ jobba på det och vi... Jag känner också att vi har ett bra flow nu. Betydligt bättre nu än vad vi varit innan. Så jag tror det kan bli bra där.
Är det någon speciell spelare i Malmö FF som ni måste vara extra vaksamma kring? Som ni måste se upp med?
De har väldigt, väldigt många bra spelare. Jag tycker att de har många, många kvalitetsspelare. Och det är svårt att pricka en, skulle jag säga. Jag tror man... När du bara fokuserar på en så är det andra. Man ska ha koll på alla, skulle jag säga, i deras lag. Jag tycker att det finns bara en.
Vem gillar du mest när du sitter hemma i tv-soffan och kollar? Vem faller dig mest i smak?
Zeidan, han har kommit till Malmö och han har levererat riktigt ordentligt, och den spelare tror jag vi behöver hålla koll på extra. Bara gjorde mål och assist senast, tror jag, om jag är rätt. Så det är den spelare, skulle jag säga, som jag gillar och borde ha koll på också.
Ta Ali, har han hittat sin position, eller har tränarna hittat positionen för honom nu? Nu sitter vi här och pratar om att han är en tia, men vi konstaterar ju faktiskt att HIF i den här matchen mot Blåvitt också delvis såg ut som 4-4-2.
Vilket de har gjort i perioder.
Så att enbart prata om Tali som tia, det är kanske inte helt 100% kliniskt utifrån Blåvitt-matchen.
Det blir ju lätt 4-4-1-1, kan det också, man säger det som.
Ja, och när det är, alltså just den här diskussionen om det är en tia eller släpande forward och sånt. Ja, Tali stoppas i tia-facket för att han känns mer som mittfältare än utpräglad forward. Då blir det lätt att man landar där, men det är ju någon form av smaksak. Hur man formulerar sig där. Men ska han vara position? Centralt i banan eller ska han ta till vänster? Det är väl det som är liksom, essensen av hela diskussionen. Det har vi pratat om i perioder och jag har sagt i någon podd att han behöver in centralt och hitta Anthony van den Hoek som då spelar i HIF. Och han har ju sett intressant ut i den rollen. Har själv pratat om att han trivs väldigt bra där. Att han får ofta liksom ännu tuffare bevakning. Blir trängt på ett annat sätt när han är på kanten och att det blir tuffare att komma loss helt enkelt, och det finns väl några prestationer som talar för det också, för han har varit bra där.
Sen... borde ju tvärtom, eftersom när det allt är så centrerat i dagens fotboll så borde ytorna finnas ute på en kant.
Ja, samtidigt blir han väl, om man får det, har kanten bakom, och så får han en ytterback och en inom yttermittfältare och en inom mittfältare, och så är de, så står han där med kanten, bollen och tre motståndare och kommer ingenstans kanske. När Benjamin Aqua kommer tillbaka, jag tycker att han har varit bra, och jag håller med om att Kalili och Falsetas var jättebra. Det är ju liksom gubbar man kan lita på. Kalili har ju spelat 10 också, för då har man kört med Falsetas och Aqua, och även Gigovic när han fanns där. Så att frågan är, hur gör man där? Hur löser man det pusslet om Falsetas, Kalili och Aqua finns att tillgå? Det talar kanske för att Tarly puttas ut på en kant.
Fast det får ju andra effekter då. Om han ska puttas ut där på vänsterkanten igen, hur gör de då med Rasmus Wiedesheim på? Ska han puttas in centralt igen då? Och ska Amar Muhsin, som har haft sån succé nu, puttas ut på bänken? Nej, det är inte troligt.
Nej, men det är ju intressant, för det blir ju någon form av dominoeffekt. Men det löper har ju, jag håller med Seb om att han lämnat ett formbesked nu, men innan Värnamo-matchen, jag blev inte alls förvånad att han blev bänkad, för att han hade inte visat så mycket. Nu, här och nu, så känns ju han som att han ska starta. Rasmus Wiedesheim-Pohl har också steppat upp, och som du var inne på, Hjelm, det kanske kommer någon form av effekt nu när han har gjort första målet. Så just nu har de ju faktiskt ganska formstarka spelare. Men ja, så därför blir det ju en svår ekvation. Men Benjamin Aqua tillhör ju också den formstarka kategorin, och Kalili och Falsetas kan man inte bänka om de är friska.
Och i HIFs fall, utan att på något vis lägga någon sarkasm i det här, när du säger att just nu har de väldigt formstarka spelare, så kanske man ska fästa lite uppmärksamhet på just nu, eftersom formen kan
påverka. Ja, men det är precis snabbt. Därför jag säger just nu, för att det kan ändras. Vi pratade om det för ett par veckor sedan, att det är liksom en känslobaserad sport. Det var Larian Kabashi som sa det, att nu är ju allt liksom guld och gröna skogar, och det kan låta något helt annat om en, två, tre veckor. Då kanske vi pratar om formsvaga spelare, vem vet.
Nu har Sebbe viftat med sitt finger länge, snällt och tålmodigt väntat på att få säga vad han...
Många namn ni nämner här på offensiva spelare, löper, Aqua, Ali, Wiedesheim-Pohl, Muhsin. Jag tror att alla de fem kommer att starta derbyt mot MFF. Nu är det en lucka på högerbackspositionen. Då känns det väl nästan som att man kanske sätter löper där. Det andra alternativet, Emil Hellman, en vänsterfotanspelare. Hade jag fått välja så hade jag nu satt löper där som högerback mot MFF. Och sen så kan man då ha Wiedesheim-Pohl till höger. Man kan ha Ali till vänster och Kalili eller Aqua. Som tia. Aqua har ju väldigt fina offensiva kvaliteter också. Så jag tror att man kan få in allihopa just mot Malmö. Sen blir det en fråga längre fram hur man ska ta konkurrensen så sett. Men jag vill ha in Aqua. Och jag tror framförallt i en match mot Malmö, som är starka centralt, har väldigt kvalitativt lag. Då tror man behöver lite det här defensiva understödet också från en tia. Ali är betydligt mer utpräglad offensivt.
Men han har inte tränat alls de senaste dagarna. Alltså tisdag och onsdag har han stått och tittat på träningen i joggingskor. Exakt. Så det ska vi ha med oss. Ja. Det är inte säkert att Benjamin Aqua är tillgänglig.
Så är det ju såklart. Men om han är tillgänglig går det att få in honom utan att man behöver plocka bort någon av de andra. Plus att jag tycker att man ska ha honom om han är 100%.
Jag tycker man ska ha en löper där han är nu, och just ha av flera anledningar. Nu vet jag inte riktigt hur Malmö ställer upp givetvis, va? Men man måste också se till hur Malmö, i alla fall i första derbyt, Malmös backlinje är inte snabb. HIF har fått in de här fartspelarna nu, både i korridoren med Tahali då och så Muhsin då liksom längst fram. Nummer två är nästa, petar ut Tahali på en kant. Ja, då har du den vänsterkanten också ganska ihålig, och du har dessutom en högerkant som saknar Reinhold. Och då blir det ju, alltså Tahali tar ju inget ansvar defensivt nästan ju. Då är det bättre, vad gör han min skada defensivt? Jag kommer få försvara sig här också. Då är det centralt som tia. Och sen nästa grej tycker jag, liksom, ja, högerback. Och sen så ska HF då utnyttja farten i korridorerna med löpor. Och Rasmus Wiedesheim-Pohl tycker jag. Rasmus Wiedesheim-Pohl, men dessutom är bättre defensivt än vad Tahali. som kan hjälpa Davidsen. Och sen är det ju så att jag tycker, varför inte ta en försvarare som är försvarare som högerback? Varför ändra liksom om det? Du har ju, Hellman kan ju spela högerback. Jag skulle kunna tro också att Ali Sulic kan spela högerback om det skulle vara så. Det är försvar, två naturliga försvarare. Men så ser jag det i alla fall. Och då ändrar du inte så mycket från Göteborgsmatchen på de där framme, de där fem där framme, kanske Abbe Khalili. Då ändrar du bara på en position och då är det på högerbacken. Och där ska en försvarare kunna gå in och göra jobbet.
Alltså, säg att man hade mött ett liksom sämre lag, ett förväntat sämre lag, kanske Sundsvall och sånt. Då hade jag nog mer varit för, ja men löper som högerback, ja. HF kommer kanske ha mycket boll och så. Nu tror jag, alltså så bra som löper har varit senaste tre halvlekarna då. Och att han är ett omställningshot, så vill jag nog också ha kvar honom där. Emil Hellman, det är liksom inte jättemånga spetsegenskaper, men han kan försvara. Ja. Det var därför han fick speltid i derbyt nere i Malmö istället för Charlie Weber. Som kanske inte är lika bra på att försvara. Emil Hellman kom in för sina defensiva egenskaper. Han...
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad hände? Så han är död. Så jag bara, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så han sköt han nu 21 meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hade tufft mot AIK när han spelar högerback. Men om vi tänker att Malmö kommer ha mer boll än HIF, vilket jag tänker att de kommer ha, då är det nog en fördel med Hellman kontra Löper. Där jag är inte lika säker på att han liksom har det instinktivt försvarsspel sett i en backlinje. Det är en sak att försvara som mittfältare, en helt annan sak att hålla linje och hela den biten. Så jag är nog också inne på Hellman eller Ali Sulic, som Marian också nämner. Det är också en liksom försvarare i grunden. Han är dessutom högerfotad. Och så får man köpa...
Har inte Brassen spelat högerback någon gång, hört talas om? Nu ska man kanske inte använda någon som kanske inte har gjort det nu sedan han kom till HIF.
Ja, men det är också Diego Fumaccio. Det är också en defensiv profil. Och Alvaro Santos och Lindström har pratat väldigt mycket om hans karaktär. Det känns som att de ser det som att Diego Fumaccio har en karaktär som liksom
men
stämmer överens med en derby.
Han har spelat högerback.
Ja. Och att kasta in honom i derbyt, det tror jag mycket väl att de kan göra, så att han inte gjort många minuter i HF, men jag tror att de tycker att han har rätt karaktär. Så där är också ett namn. Så jag är nog mer inne på något annat högerbacksnamn än en Löper just i den här matchen.
Jag tror att grejen är den att om man känner Hareid rätt också liksom, det är, han kan ju anpassa eller taktiken rätt, så ser han att Löper är högerback, ja, då kan du ge det på att det kommer att ta många sekunder för en Malmö liksom korrigera så att trycket kommer där istället. Men Löper har han sin utgångsposition där han hade nu mot Göteborg, va? Ja, men det kommer ju få Malmös backlinje att tänka efter ett par varv innan, att kolla ner i Malmö också när har vi faktiskt ett par gånger använde farten. Det gick inte snabbt i Malmös backlinje med Lasse Nilsson. Som sagt, jag vet ju inte hur de ställer upp nu här och vilka som är att tillgå i Malmös backlinje.
Moisander
är långtidsskadad.
Hatzika Dunic finns ju där, Lasse Nilsson och så Martin Olsson på den här kanten som vi pratar om.
Sen finns ju Jonas Knutsen som inte har spelat så mycket.
Just det. Exakt, som kanske får ett uppsving nu med Haride som tränare. På andra kanten finns ju dock snabbhet om Josef Ceesay skulle gå in på högerbacksplatsen eller högervingeplatsen. Han är ju en av de snabbaste i allsvenskan. För detta HF. Men nej, det jag tycker man har många goda poäng. Ja, alltså, det ska bli jätteintressant att se. När jag pratade med Alvaro Santos i tisdag så kändes det som att han var ärlig när han sa att vi vet verkligen inte vem som ska spela högerback.
Mm.
Men ja, visst, det säger de såklart. Men jag undrar om de inte vet. Om man lyssnar på ert resonemang, om man tittar på hur de har haft kön tidigare på rangordningen och sådär, så i min värld känns det super självklart att Emil Hellman kommer att spela högerback.
Ja, men då väger du in att han spelar mot AIK och högerback.
Ja, och att han gjorde så bra mot Malmö också, även om inte det var som högerback.
Jo, men då fanns ju inte Diego Fumaca i truppen. Var inte Suljic skadad mot AIK?
Suljic var skadad.
Ja,
Fumaca har väl inte spelat någon match som högerback, eller?
Men det har han väl hemma i Brasilien?
Ja, men här?
Nej, absolut inte. Nej. Men de har stoppat in honom som högermittfältare, fast att han inte är högermittfältare. Sen har han ju inte spelat många minuter. Det är svårt att bedöma hans tid just i HIF. Men om man letar liksom lite mer defensiva profiler så är han ett alternativ.
För mig är det liksom inte så mycket att kunna peka att en enskild HIF-spelare ska utgöra ett stort jättehot mot Malmö. Men däremot liksom, alltså, så finns det en egenskap här med tillsammans som jag tyckte jag såg mot Göteborg. Och det var farten framåt. Jag vet att jag tjatar om det, men idag, fart. Det för mig är det
klart. Och det såg den stora skillnaden faktiskt i derbyt nere i Malmö. Ja. Trots att Malmö lyckades vinna det där väldigt sent, så var det ändå så att det var på ett par positioner där HIF hade klart mer fart.
Trots Amoako, att,
ja,
Tahali
och Aqua.
Och Aqua. Och det är det jag säger, liksom, alltså att farten är så viktig i dagens fotboll. Så att, och äntligen har jag fått in inte bara en spelare som har fart på fötterna, utan nu mot Göteborg. Och det ser man ju mot Göteborg också nu, när Göteborg har väl inte seriens långsammaste backlinje, kan jag inte säga heller ju. Men de hade problem. De hade problem med när, som sagt var, RVP kom på från vänster, löper stack till höger, och sen så hade du då liksom Tahali. Det är svårt att försvara sig mot fart.
Då kliver jag in och rättar mig själv här. Ali Suljic var inte skadad mot AIK, men då hade vi också det faktum att Charlie Weber liksom var ny i frysboxen efter att han gjort sina HIF-tränare besviken några gånger, så att han var då liksom petad, och i övrigt fanns det inte så jättemånga liksom lysande högerbacksalternativ. Så då fick Emil Hellman kliva in där. Sen efter den matchen har ju HIF-representanter, exempelvis sportchef Granqvist, sagt att ja, men det är inte optimalt att Hellman spelar där. Och det såg man ju faktiskt i AIK-matchen också. Men det var ju liksom i spelet med boll. Men i spelet utan boll så finns det kanske fördelar med honom.
Nej, men det när jag säger som jag gör så grundar jag det på utifrån hur jag tycker man kunna ha sett hur de har rangordnat spelarna. Och utifrån era resonemang också mot motståndet. Då blir det för mig...
Självklart, ja, att Emil Hellman ska spela.
Jag sa super självklart där. Alltså, jag säger inte att det är det bästa alternativet, men utifrån de signaler jag tycker har sänt så för mig blir det den super självklart.
Sen ska vi veta det, att det är tapp att Reinhold är borta.
Ja.
Han bidrog rätt mycket till att han centrerade in så att de hade koll på Marcus Berg till exempel, ganska naturligt. Marcus Berg tror jag hade två överrockar på sig så fort Göteborgs mittfältare hade bollen eller så, och var i princip felvänd hela tiden, och där tror jag att vi får se vad, men Reinhold är ett jättetapp tycker jag.
HIF har stängt träning imorgon, fredag. En tanke jag har i huvudet är också att man vrider lite på formationen. Och Varo Santos sa ju det när jag frågat, nej, men vi vill köra fyrbackslinjen. Men har de tankarna på att ändra om lite där, så är det inte så att han sitter och säger det till mig. Utan det behöver inte betyda någonting. Så att man kanske plockar in Ali Suljic och att han står liksom uppsatt som en högerback. Men han blir snarare höger mittback, och att löpa och få ta någon mer wingback-roll, det är också ett möjligt alternativ, exempelvis. Så det finns
har de tränat olika på det?
Det vet jag inte.
Det kanske är det de ska göra.
Fast det känns väl inte så sant och så Lindström med de här experimentella tränarna i backlinjen, va?
Jag har svårt att se det.
Inför Dan
vet vi inte vad de kommer att pyssla med där bakom stängda dörrar på Olympia, men Men jag, nej, jag tror
jag
inte.
Jag försökte bara lyfta på alla stenar.
Det var ett jättebra alternativ det lyfte där, Erik. Men jag har svårt att se det.
Jag sitter här och besserwissrar utan att veta någonting. Men skitsamma. Ja, så vi pratade om Reinhold. Det som jag uppskattar mycket hos den spelaren, det är ju hans inställning. Inställningen när han symboliserar eller skriker ut med hela kroppen att okej, det spelar ingen roll om jag är 10 meter efter, jag kommer bara 11 meter före.
Det är därför han spelar här. Utan den inställningen hade han nog inte varit fotbolls...
Nej, men han kan också kanalisera den rätt. Ravitsuka hade också inställning.
Hade?
Fast det hade han ju attityd. Alltså, ja. Det var en attitydspelare, det var det han levde på. Det var inte bollbehandlingen.
Det var väl det som skälpte honom, eller?
Ja, men det är det, visserligen. Men Reinhold kan kanalisera den här attityden, inställningen, den attitydspelaren han är på rätt sätt.
Ja, men när han blockade ju 1000 skott på Ullevi. Det var otroligt fint att se. Och han firade ju som Chiellini och Bonucci brukar göra i mästerskapen när de gör sina blockar.
Och... pratade han ju om inför matchen också. Jag gjorde en intervju med honom och då pratade han just om det med att sända signaler och vara den här karaktärspelaren. Att han har tittat mycket på just Chiellini och Bonucci för att liksom hur de firar en brytning och så. Det var en tanke som slog mig när han blockade och man såg på tv-bilderna att han knöt näven och jublade liksom.
Han har redan blivit en publikfavorit just för såna här grejer. Jag läste någon på Twitter som skrev att han håller hög allsvensk klass. Det är jag inte beredd att hålla med om. Men han är precis vad HF behöver just med den här karaktären, offerviljan. Och det verkar vara en fin kille.
Ja, alltså hade han... Ja, nu får vi lite kommentera utifrån övriga matchen. Men det som han kanske saknade mot... Göteborg, om jag ska lägga in något, det var ju att hans inlägg var ju inte jätteskarpa. Så den, nu vet jag inte om det var signifikativt för hans spel i stort, men mot Göteborg i alla fall så var det väl det som, om det var någonstans det brast så var det där.
Ja, men det är väl min bild också. Det har varit perioder i andra matcher där det har brustit lite i passningsspel och sånt. Det är ju liksom ingen tekniker. Det är mer sparka, spring och blod, svett och tårar. Men det är precis det jag menar. Det är ju det HF behöver, inte minst i det här läget.
Precis, som en spelare som är lätt att tycka om utifrån just det att man får alltid en 100% alltså arbetsinsats.
Ja, men han kan inte ligga på... Nu gillar inte jag betyg som alla vet, men han kan inte ligga på en femma. Liksom. Han ligger alltid på en tvåa, trea, man vet liksom vad man får. Sen är det inte så att man funderar på att danska förbundskaptenen ska ringa honom för att han är överjäkligt bra. Men man vet vad man får, han stämplar in på jobbet varje dag.
Vi har ju hoppat över lite så här, eller snarare rundat lite punkter när vi kom in på derbyt. För du ska ju redogöra för en träningsrapport, Erik, kan man säga, eftersom du har varit på plats. Men den brukar vi ju tänka att man tar innan vi börjar prata om derbyt, så vi har förutsättningar klara. Jag har en liten story från mötet med Göteborg också som jag har att berätta. Men som, jag vet inte, nu har vi kommit ifrån den, så den passar ju inte riktigt in.
Jag har ju fått höra denna innan och jag tycker att det är ett måste att du berättar denna.
För ska vi bryta av med den här?
Jag har ju inte fått höra den innan. Så jag är ju sugen på det.
Berätta, Hjelm, ta oss tillbaka till Ullevi där runt 21-tiden
i måndags. Mitt när vi ska få träningsrapport och fortsätta snacka upp derbyt. Ska vi ta bara en kort tillbakablick? Helt okronologiskt i den här podden. Nej, men jag stod ju efter matchen på Gamla Ullevi och väntade på intervjuer. Jag hade gjort någon intervju och så väntade jag på Rogne. Och det tog tid, så jag började ju skriva på, för det är ju så tajt med vår... Ja, vi måste bli klara med texten för att det ska hinna tryckas. Så jag kände att jag måste ta vara på varje minut. Och så stod jag och skrev med mina lurar i öronen och sen kommer Micke Stare. Bara närma sig mig och...
Göteborgs tränare då.
Ja, precis. Sportbladets reporter. Han vänder sig mot... Kommer mot mig och jag, han har ju, vet ju inte vem jag är. Så här. Så bara börjar han gå där och småvissla. Och jag stod ju helt inne i mitt textarbete. Så bara, jag vet vad det här är för... Jag vet vad jag visslar på. Var är du ifrån? Jag är från Helsingborgs Dagblad. Jag vet inte vad jag visslar på. Och så börjar han vissla igen. Det här kommer från ingenstans alltså. Från absolut ingenstans.
Du har inte bett Stahre vissla då?
Nej, jag har inte bett Stahre vissla. Och jag har inte bett honom om min intervju heller. Och så fortsätter han vissla. Ja, säger jag helt in i mitt textarbete. Ja, jag vet vad det är. Men jag kommer inte på det så här på rak arm. Och så visslar han igen. Och så säger han. Ja, det är HIFs måljingel. Och sen gick han.
Jag berättade det för mig i bilen på vägen. Jag skrattade.
Otroligt oväntat på alla sätt.
Otroligt kul alltså. Också.
Ja, men det var inte det här skarpa tonläget i visslingen. Utan det var lite så här. Så. Så bara, är det HIFs måljingel? Jaha. Okej, okay, jo det känner jag ju igen. Men...
Ja, man undrar ju vad han ville ha sagt med det liksom. Väldigt förvånande.
Jätte obskyrt faktiskt.
Han kan inte vara ute efter jobbet här ju.
Mitt jobb kanske.
Ja, ditt jobb kanske. Ja, det vet jag inte. Eller så vill han vissla med oljingel på Olympia och få det jobbet alltså som vissla med oljingel. Jag vet inte. Men det var väldigt lustigt.
Ja, det var väldigt lustigt. Sen gick ju Lindström förbi också. Jag tror inte han har problem med att jag återger det också. Men man kan väl säga så här att han var rätt lättad efter slutresultatet. Och ställde frågan till mig. Hur ska jag orka med det här i 30 år till?
Han gick inte att vissla på Heja Blåvitt.
Nej, som de det gjorde han inte. Well, han var lättad kan man säga efter de där 3 poängen.
Ja, han kommer in med ett helt annat ingångsvärde givetvis i derby än att man hade fått en... varit nära igen men kanske förlorat eller tappat poäng i slutskedet eller sånt när man har gjort en så pass bra match för Göteborg kanske hade sista kvarten eller då 20 minuterna när Rogne gick ut och så hade man fått in en 2-2 boll eller ännu värre som mot Värnamo. Nu kommer man in med ett helt annat ingångsvärde. Jag är i Malmö, jag beror på vad Malmö gör nu i sin Europamatch nu i veckan här liksom, men de vände ju mot Norrköping också så det är 2 lag som kom in med en ganska god känsla till ett derby i alla fall. Sen att de inte skånsk fotboll, våra flaggskepp har rosat marknaden direkt i allsvenskan i år. So far. Det är en annan. Men derby är ju ändå det är speciellt.
Ja, och att jag nämner det med Mattias Lindström. Du har inte frågat om jag håller om att få åt er. Men jag tror inte han har större problem just med den grejen. Det är ju inga försvarshemligheter direkt. Men det är ju att Mattias Lindström och Alvaro Santos som ju leder HIF ska ju alltså möta den som de har själva spelat under i Åge Hareide som jag har tagit över i Malmö FF. Jag tyckte ändå, jag tyckte att det var en liten snudd på övergång där.
Det är ju lite speciellt så sett. Vi har ju pratat med samtliga 3 inblandade Åge Hareide, Mattias Lindström och Alvaro Santos. Och det kommer en text på detta temat på lördag på hd.se. Men Hareide var ju då tränare i HIF 98 och 99 när en ung Mattias Lindström spelade i A-laget. Han hade även Alvaro Santos 2009 i Örgryte och sen hade han båda 2 i HIF hösten 2012 när han tillfälligt kom in där som en kortsiktig lösning efter att Conny Karlsson lämnat. Så det finns ju en stark historik mellan alla de här 3 tränarna.
Mm. Kommentar till det. Påverkar det på något vis matchens upplägg? Nej. Ingenting.
Det känns ju som Arjen har varit inne på också innan. Flexibel, han vet hur han ska tackla olika matchbilder och sånt. Han har ju en betydligt större erfarenhet än vad Lindström och Alvaro har. Men...
och tillgång till en större verktygslåda, precis. Faktiskt, om man ska vara ärlig.
Så är det ju. Men samtidigt så kanske Lindström och Alvaro känner till lite av Hareides knep eller så. Så det blir en lite rolig duell att följa på sidlinjen också.
Ja, och Åge Hareide dessutom har ju kommit in och börjat veva runt lite där. Jag läste någon krönika i Sydsvenskan där hur han i princip gör precis tvärtom på allting som Georgsson gjort ungefär på det temat.
Det kan jag tänka mig. Plus att de får en liten boost där också nu. Så jag tyckte ändå syntes lite grann också mot Norrköping. De får det här internationella tempot med sig. Från de här matcherna i Europa League. man ska inte underskatta det att de får det. Liksom, visst, det sliter på en trupp och resa och håller på. Så för de har ju ett gäng skador. Och de har haft mycket skador den här säsongen. Precis som HIF har haft en del skador. Men man ska inte underskatta det när svenska lag är ute i Europa. Och man får med sig det här tempot från de matcherna.
Men samtidigt så, det finns ju en annan beröringspunkt här också mellan lagen och även kopplat till Åge Hareide, därför att i HIF finns Abdul Khalili som är kusin med Mustafa Zeidan i Malmö FF. Zeidan som i sin tur fick höra någonting av Hareide, det var någonting om...
Dåligt självförtroende, ja, precis, sa Åge Hareide.
Det... Som inte Zeidan förstod alls.
Nej, jag tror inte Mustafa Zeidan har haft dåligt självförtroende någon gång i sitt liv. Så jag tror inte han kunde känna igen sig där. Och han svarade på det också i en intervju med Expressen, Zeidan, att nej, han känner inte igen att han har dåligt självförtroende.
Så att,
och han kom in och visade var skåpet skulle stå mot Norrköping också.
Vilket Hareide har sagt nu nyligen att... på något vis att Zeidan tog Hareides ord på ett bra sätt. Ungefär om man nu ska tolka.
Ja.
Eller så gjorde Hareide väldigt, det utav väldigt medvetet.
Exakt så. Så har jag förstått alltså, att han gjorde.
Det finns ingen slump med vad i hans tränarskap, om jag säger så.
Nej, det var här... så jag läste ut av vad Hareide menade också. Att han hade gjort sagt så medvetet för att Zeidan i princip skulle... göra det han gjorde.
Tända till på cylindrarna. Ja. Ja. Det skulle inte förvåna mig.
Sånt gillar man. Sånt
gillar han vet. Och det vet jag ju liksom att det var ju redan första sessionen i HIF så visste han exakt vilka knappar han skulle trycka på hos sina spelare.
Då kanske en annan spelare är MFF som får spela nu och göra bra ifrån sig. Ett nyförvärv. Boja.
Turay.
Precis. För det har ju Hareide också uttryckt sig om. Vi får se det. Mm. Men den här kusinkampen då, den kan vi inte släppa. Du Erik.
Ja, ja.
Snackat med kusinerna. Vi har det på hd.se.
Mycket, ja, det finns en lång text där, så det är bara att läsa.
Ja, det är det faktiskt. hd.se.
Ja.
Mycket läsvärt. Mm. Vad säger ni om kusinkampen här? Jag har ju träffat båda två, så jag vet ju ganska väl vilka de är.
Ja. Nej, det är klart att det är en extra dimension till det. Och det är en extra dimension att Zeidan tillbaka på Olympia, där han knappt fick spela under sin session i HIF, när han kom hem ganska stukad från sitt äventyr i Aston Villa som ungdomsproffs där. Så att, nu kommer han tillbaka som en allsvensk stjärna. Då satt han i frysboxen när han representerade HIF. Så att, det är en match som ger liksom extra krydda för honom, och ja, hela den släkten är ju liksom stor här i Helsingborg, så det lär sitta många på Olympias läktare och heja både på Abi Khalili och Mustafa Zeidan.
Ja, och den här matchen lär väl Zeidan få spela också med tanke på Christiansens frånvaro.
Ja, precis, och med tanke på Zeidans insats mot Norrköping också, så så lär det väl vara så.
Era bilder av Abi Khalili så här långt då?
Han har ju varit en jätteinjektion för HIF i flera matcher. Jag tror för han bara var skadefri så har vi nog inte sett det bästa av honom än i HIF heller. Utan jag tror att han kommer att ha en ständigt uppåtgående formkurva under hösten. Han har en sån erfarenhet också, har vuxit ut till en ledare som kommer att vara extremt viktig för HIF under avgörandet.
Man ska veta när han kom hit också, det var ju lite grann, kanske inte försäsong och sånt, men han har ju inte spelat regelbundet ju. På jag vet inte hur länge.
Ja, när han spelade sin första 90-minuters match i HIF så var det nästan på dagen ett år senast.
Ett år.
Han spelade en allsvensk match från start till mål.
Så han är ju inte, vad det gäller fysiken, men han lever ju så pass högt på sin spelintelligens, på sin fotbollshjärna.
Både med och utan boll.
Med och utan boll, ja, precis va. Som kompenserar det till viss del. Men sen som sagt var liksom, jag är inne på Sebes linje också. Vi har nog inte, när han är i topptrim också, så är det ytterligare spelare. Sen är det frågan, det är en senare frågan. Är han här för att stanna? Eller vill han lite sväng till? Har HIF råd och ge ett långt kontrakt till en spelare, det hade ju varit fantastiskt ju, tror jag, för HIFs del att få in en sån spelare på ett långtidskontrakt. Under förutsättning givetvis att kroppen håller så som vi sa. Men det märks ju att han spelar på en helt annan nivå än vad många i dagens HIF-lag och trupp gör.
Ja, fast att han inte känns i närheten av sin 100-procentiga förmåga, så känns det så, det säger ju allt om hans.
Vi kan ju jämföra till exempel med Benjamin Aqua, som jag tycker har en jättepotential, det har jag tyckt från dag ett och så va. Men där finns ju så mycket arbetsspel som man ser liksom att oj vad mycket Aqua har kvar att lära, även om man har förutsättningarna. Där har du skillnaden, det är en mycket mer färdig allsvensk spelare på otroligt hög nivå.
Det märks att han har spelat i OS, Abdul Khalili. Då är man bra.
Då är man bra.
Och vunnit U21.
Nej, OS är det, är det största man kan spela som svensk fotbollsspelare.
Det finns inget du brinner för mer än OS-truppen 2016.
Nej, så är det faktiskt.
Där Ali Sulic var reserv.
Exakt. Men han blev sjuk så han kunde tyvärr inte följa med till Brasilien, vilket är tråkigt. Det fick jag veta för några månader sedan.
Jag lägger bromsen där på er, för annars kommer det spåra ur här. Men är det någonting mer från träningsrapporten, Erik, som du...
Jag har inte börjat med min träningsrapport.
Ja, för att vi har tagit det pö om pö, kan man säga. Plockat lite russin och så.
Nej, det är absolut ingen vad säger man, ingen stor träningsrapport. Det är bara lite sådär spaningar. Mattias Lindström har inte varit där, han är på utbildning, tränarutbildning alltså. Och sen så levererade Anders Lindegård en ruggig utskällning till Josef Amoako mitt under smålagsspelet. Alltså det var, ja, det var högt, det var tydligt, det var konstruktivt också. Det var många fucking, och essensen var att han tyckte att Josef Amoako...
Det var konstruktivt, det var många fucking.
Ja, men det var konstruktivt också. Essensen var att han... Essensen var
att... Men har ni sagt fucking, då vill jag också säga fucking för att det är roligt. Nu blir det många bip.
Precis.
Men, får ni säga, ska jag få säga.
Vilken icke-kompatibel mening. Ja. Väldigt konstruktivt. Det var väldigt många fucking.
Vi är barn här inne. Så är det.
Ja, men essensen var att han tyckte att Josef Amoako tappade för mycket boll och att han därefter inte tog jobbet. Och då fick han höra det. Och det kändes som att man var på Manchester Uniteds träningsanläggning när det begav sig. För jag misstänker att det var sådana utskällningar då när Anders Lindegård spelade för dem. Sen på en övning dagen därpå så gäspade Josef Amoako när fystränaren Marcus Linnér instruerade en övning. Dock... Jag började gäspa några sekunder tidigare, så det kan vara att jag smittade Josef Amoako.
Så vad blev konsekvensen av det då?
Nej.
Lindegård fick inte ett nytt
psykfall. Nej, men det är jag sitter och väntar på.
det blev tyvärr inget. Det var bara en otroligt liten spaning som inte betyder någonting.
Are you fucking gasping on our practice?
Ja, det är exakt så man säger. snackade lite med Alexander Falsetas. Han har ju haft sina ljumskproblem sen han kom till HIF. Sen har han kommit tillbaka och sånt. Och så frågade jag, men är det några krämpor i kroppen? För han såg riktigt stel ut. Detta var då dagen efter Ullevi-matchen. Och då sa han på sin göteborgska, då jag tänker inte imitera.
Nej, gör inte det.
Det kommer inte flyga. Men då sa han, nej för fan, traktorn är igång nu. Det är så Alexander Falsetas pratar.
Om sig själv.
Det är lite grann som när Tony Rickardsson körde speedway i VM-final och vann guld. När han hade bröt en tumme och de fick tejpa fast handen i styret. För att kunna köra. Falsetas är lite grann att jag har.
Magiskt. Det är bra. Det är bra. Hörrni, vi har ju ett par punkter kvar att ta oss igenom också. Vi har Vida Världen och en ex-HIF-are. Men innan dess, jag vill bara notera. Vi har ju kritiserat Andreas Granqvist till och från under det här året för hans truppbygge. Men titta nu på spelarna vi har pratat om. Rogne, Reinhold, Falsetas, Abbe Khalili, Amar Muhsin, Rasmus Wiedesheim Paul... vad har vi mer? Kabashi. Vad har jag missat?
Fumacha också som har kommit in under
sommaren. Ja, precis. Och så just nu har vi konstaterat att alla är i form. Det får man väl ändå säga att det verkar som att han har en bättre träffbild, du, sportchefen. På det.
Ja, alltså, kritiken har inte handlat om vad han har gjort i somras. Kritiken har handlat om vad han kan vänta gjorde liksom tidigare. Precis. Men kanske, och att han sa att denna truppen håller för en högre... tabellposition om man sparkar Lennartsson, men sen gör man ändå om truppen. Så att, alltså värvningarna nu i sommar, det är ju bara att lyfta på hatten för vissa namn som har kommit in, och Rogne och Kalilja, alltså det är ju klass, men det är ju mer, ja, det jag har pratat om har ju varit, det har inte varit riktat bara mot denna sommar.
Men det är fortfarande så att HF ligger pyrt till lite.
Ja, vi
kanske ska lugna oss lite grann och utvärdera. Men som det ser ut nu, absolut. Det är spelare som tar plats och gör det bra. Kanske till och med kanske... eller rättare sagt så här. De behövde ju också tid att komma in i det här innan. De fick, innan HF fick utväxling på detta. Och det kanske är någonting man får ha nu de sista omgångarna som är välbehövligt. Och speciellt i de här matcherna vi har varit inne på. Vi ska inte tjata om dem än, med Varberg och Degerfors hemma.
Men därför var de här tre poängen mot IFK Göteborg så otroligt viktiga. Absolut. För att kapa det avståndet till Degerfors. Nu skiljer det bara mål mellan lagen.
Ja, men HF är de facto före.
Precis.
Också.
Precis. Nåväl, har vi tagit oss igenom allt inför derbyt? Det nickas härifrån. Då så.
Det är väldigt bra att nicka i podd. I
för det syns och det hörs så bra framförallt. Vida världen. Var ska vi någonstans?
Ja, nu ska vi inte röra oss så långt. Jag tänkte att...
Du börjar med landskap i Sverige.
Ja, det blir väl jobbigt.
Du ska till Blekinge.
Hur många stockholmare har spelat i...
Nej, lite men...
det är ett Skånederby och från Skåne är det inte långt till Danmark. Och vi har pratat om Filip Reinhold.
Peter Graulund.
Vi har pratat om Anders Lindegård. Det är bara två av totalt 18 spelare som spelar. Jag tänker inte vänta tills ni har sagt alla 18. Utan ni får under en kortare tid här säga dem ni kommer på. Och så checkar vi.
Fredrik Hellstrup. Fredrik Graulund. Martin Christensen. Han
anfallaren.
Anfallaren?
Lange.
Jesper Lange. Snyggt.
Jesper Lange stämmer.
Peter Christensen.
Fem stycken.
John Hansen.
Kenneth Rasmussen.
Kenneth Rasmussen, nu är vi uppe i sju.
Han som var i Häcken, vad hette han? Nej, han kanske aldrig var...
John Hansen, 70-talet. Benny Johansen.
Stämmer.
Wow.
Där är vi väl uppe i 18. Det är tre stycken kvar. Boysen. Det är två till som ni inte har nämnt som spelat i HF. Ja, båda lämnar, eller den ena lämnar 2019 eller vad det var. Bara en kort session 2019. Den andra 2020.
John Hansson, Benny Johansson, ni har aldrig tagit.
Nej.
Från 70-talet.
Nej, det är helt riktigt.
Tobias Mikkelsen har vi
sagt. Tobias Mikkelsen.
Och så är det en kvar.
En kvar.
2020.
Ja. Jag har en koppling till Filip Reinhold.
Helsingör?
Nej. Position.
Högerback.
Ni kan ha nämnt honom. Jag kan bara missat bland alla namn som kom här. Men jag tror inte att ni har nämnt honom. Kom från Elfsborg.
Ja, Anders Randrup.
Filip Reinhold, Anders Lindegård, Tobias Mikkelsen, David Boysen, Anders Randrup, Jesper Lange, Martin Christensen, Fredrik Hellstrup, Peter Christiansen, Peter Graulund, Kenneth Rasmussen, Torben Nilsen, Ole Skobo, John Hansen, Birger Pedersen, Kurt Präst, Benny Johansen och Kai Hansen.
Vi missar ju en massa roll, eller?
Ja, ni missar, men jag sa också att jag väntar inte
in. Du sa ju att det bara var en kvar.
Nej, och de i närtid, så att säga.
Mm-hmm. Ja.
Men ni tog många, jag ger er godkänt.
Ja, för du sa ju att det var färdigt.
Ja, såklart. Men det var 18 spelare från Danmark. Det är det landet med överlägset flest... HF, med flest HF-anknytningar, förutom Sverige då, givetvis.
Snyggt att du la till det. Jättebra.
Ja. Då har vi tagit Danmark. Det var den
landet.
Nu fick du det att låta som att Skåne inte tillhörde Sverige. Förutom Sverige då.
Nej, men Danmark har jag ju suttit och väntat på länge. Jag har känt 18 spelare. Det är lite too much att ta för att gissa. Men jag kände att det var ett bra läge nu när det är derby på gång. Och en stor match och ja, lite så. Så det var lägligt.
Bra. Har ju fått en uppfräschning av rödvita bröderna i HIF. Ska vi ta en ex-HIF-are också?
Ja, lite kvickt sådär. Ja. En ex-HIF-are som jag nämnde honom tidigare. Men man kan inte tänka att han är en ex-HIF-are. Josef Ceesay gjorde bara en säsong i klubben 2020. Fiasko åt 2020. Och kom ju, blev inhämtad av dåvarande chefscouten Adil Kisil. Hade ju tillåt Djurgårdens A-lag några år, men varit utlånad till Vasa Lund, Frej, Brage, Dalkurd. Och fick inte ut så mycket. Han såg liksom spännande ut ibland.
Ja, men det fanns väl något där, men fick inte ut så mycket poängproduktion, va? Nej, eller minns precis. Jag fel?
Nej, men exakt. Och sen så spelade han i polska ligan och blev värvad till Malmö FF här nu i år. Så att han återvänder också till Olympia, även om han inte har något, liksom, några starka HIF-band. Han kommer från Stockholm och gjorde som sagt bara en säsong 2020 i HIF.
Bra. Ja, det finns ju för övrigt en spelare till som återvände till Olympia. Han har vi nämnt, fast vi har inte pratat om det. Martin Olsson.
Så är det. Då tänker man också på 2020. Martin Olsson var ju faktiskt bra, trots att HIF inte var bra.
Som mittback. Mm. Nåväl. Känner ni er mätta på att snacka?
Detta om detta.
Detta om detta. Vi ska jobba också.
Tar vi denna dagen till detta?
Mm.
Vi ser fram emot David, helt enkelt.
Det gör vi verkligen.
Fullsatt Olympia.
Spännande. Vilka av oss ska dit?
Jag ska dit.
Och jag ska dit.
Då har ni en riktig... Ja, det var bara jag som inte är på plats i tjänst, helt enkelt. Då har ni en riktig godbit den här veckan. Rundar om den största godbiten av alla. Kul för er.
Stort tack.
Ja. Och kul att ni följde med oss, ni som lyssnade den här veckan av HIF-podden. Och så önskar vi er fortsatt sköna dagar här fram till däremot.
Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.